history kan beskrivas i Ofelia hemmet ofta som en värld för sig. Och det var det. Vi barn som bodde där gjorde bara enstaka korta besök i världen utanför. Och ens tid har gett. Först när vi blev äldre hände det att vi fick ge oss ut på stan på egen hand. Hela skolområdet var omgärdat av ett högstahet med taggtråd överst. Och rinden som vi stod i Ofelia-hemmet på öppnades bara på portvakten. Själv hade jag kontakt med det vanliga livet eftersom jag hade en familj som jag kom hem till de flesta somrar. Men alla i Ofelia-hemsbarn hade inte det. Många tillbringade hela sin barndom inom föräldrastighetet.
Det var inledningen i Karin Westlunds bok Hon klarar sig alltid. Fick jag till det läktaren, tycker jag det?
Jag tror det. Du är bättre än mig, för det känns som du är närmare rent liksom deltal.
Ja, jag tänker det också. Det är en självbiografisk bok, eller hur?
Precis. Kom ut 2013. Säger jag, men det är du som har fått den.
Ja, jag vet. Det är så pinsamt.
Ja, författaren. Jag var lite wow när jag läste den här dagen, men...
Eller hur? Ja, Karin har skrivit ett litet stycke historia som hälsningsord i den till mig.
Mm.
Men vad tyckte du?
Jag tyckte den var väldigt viktig. Det var väldigt viktig bok. Det är liksom, nu har man ju lite förkunskap i så här institutioner och i föreningshemmet var det liksom inte en nyhet för mig. Men det känns som att...
Du är ju uppväxt, vadå, typ några hundra meter därifrån.
Jag får se på om det är absolut... Men jag är uppväxt in väldigt nära det vi har. Liksom. Mina päron bor ju mellan två hemlösningar. De bor vi i Ofelia-hemmet typ ish.
Mm.
Och de bor vid Tomteboda.
Så det är båda två institutionerna vi har tänkt ägna en del tid åt idag.
Precis, det är ändå spännande. Så där har man gått förbi många hundar.
Men växte du liksom upp med förståelsen av vad det var som hade för sig gått bakom?
Nej, det enda jag visste om när jag var liten var att Tomteboda hade funnits. Jag visste inte ens om mig förrän jag har mött. Förrän liksom, alltså, betydligt äldre eller, alltså typ, jag tror typ snarare, för man pratade inte om det i skolan riktigt heller. Vilket är helt absurt. Jag hoppas det blir bättre, men jag tror typ inte det.
Nej, det har jag ingen aning om.
Men det känns inte så. Men alltså... Jag visste om Tomteboda för att det är så otroligt nära där vi bodde. Och jag vet att mamma var så här, ja men prata med sig som jag ser en blinda barn typ. Alltså hon nämnde det.
Mm.
Eftersom hon har så här, träffat väldigt många människor som har den bakgrunden och har visst upp så. Framförallt blinda, inte som enda funktionen satt ner.
Men ska vi liksom gratta in oss? För de här två olika institutionerna skiljer sig lite åt också.
Precis.
De har många likheter, men vissa skillnader. Och jag tänker att vi kanske kan börja med liksom där Karin skildrade i sin bok.
Precis. Det handlade om att växa upp på Ofelia-hemmet. Och det var en institution som öppnade 1886.
Mestadels för personer med olika former av rörelsehinder.
Precis. Fysiskt, ja. Funktionsnedsättning är inte blinda döva, utan från rörelsehets. Och hon skriver i sin bok att det var liksom en institution med allt vad det innebär. Att det var, hon skriver uttryckligen, 1914 fanns det 200 elever och ett 50-tal anställda på skolan. Det är de enda siffrorna vi får. Men så man får en uppfattning om ungefär hur stort det var.
Och 200 elever, jag tänker på, det är liksom lågstadieskolan jag gick på, skulle gissa, var ungefär 200 elever.
Mm.
Ändå ganska många.
Väldigt många, alltså.
Fattar de bodde där?
Helt fullt.
De flesta,
i alla fall. Alltså, bodde inte alla där? Var inte det de som bodde där?
Eller, ja, det, jo, hon sa på Eugenie hemmet.
Jo.
Ja, jo.
Precis.
Just det. För din Norrback är genia, säger man ju ofta.
Ja,
och vi diskuterade det här innan ju.
Precis.
Att det är skillnad, men de hänger ihop liksom.
Precis. Och vill du ha lite mer historia, Tobias?
Ja, men kör. Jag tänker att vi alla behöver... Jag har ju läst den här boken faktiskt, även fast det inte låter som det just nu. Men det var ganska länge sedan.
Men det är så att jag har namn och ordentligt. Men Eufrenia Hammett, det är så döpt efter prinsessan Eufrenia. Jag har inte ett Eufrenia. Det är ett E-beslutet. Hon heter inte Eufrenia.
Nej, något franskt. Ja, exakt.
Eufrenia. Ja, nej, så ser man inte.
Ta fram franska kunskaperna här. Men vänta, för det här är ju prinsessan.
Precis.
För det finns ju en prins i Eugen någon gång, eller hur?
Ja.
Och det är någon annan epok. För inte precis. Det är han som så här, designar massa saker.
Men det är alltid, jo men prins i Eugen är också han som de har gett ur det. Han svär en.
Ja, precis.
Så kommer romerotiska.
Ja, finns han är som garanterad gay liksom.
Men han var väl uppe till?
Nej, jag vet inte. Jag har inte stenkoll
på alla. Jo, alltså, se antal.
Jag vet att Gustav den femte sägs vara det gay fast det blev ett nedtystat.
Prinsessan Eufrenia eller någonting. Hon tog alltså ett initiativ att starta Eufrenia hemmet, därav namnet. Och det var för att hon år 1881 gjorde sig på ett upprop som hette Till Sveriges mördare och kvinnor. Som handlar om att man måste hjälpa personer som har barn med funktionsnedsättning.
Men hon tillhör väl de här ganska liberala kvinnorna,
ja,
som har, liksom, har en väldigt filantropisk hållning.
Precis.
Sådana här överklasskvinnorna.
Exakt. Liksom. Men sen tycker jag inte man kan vara för hittills. Alltså det här var ju liksom i så här, ljuset av att barn med funktionsnedsättning typ fick befinna sig på övervåningen någonstans. Alltså det är liksom väldigt så. Man hade inte råd att ha barn med funktionsnedsättning. Man hade inga möjligheter. Barnen kunde inte bidra. Liksom. Vilket gör att om det var ett sätt att typ, för de här barnen och få en överhuvudtaget få ett liv. Typ. Så det var väldigt så.
Det hade ju också en tid när Sverige bestod av enorma klassskillnader.
Precis. Så de gjorde en pengainsamling. Man hade tänkt sig att det var just privilegierade personer som bara jag vill göra någonting bra innan jag hoppar upp den här fältet. Så de skänkte pengar och fick ihop 2,5 miljoner kronor.
Det låter inte jättemycket.
Då.
Ja.
1880-tal. 2,5 miljoner. Det är så fult.
Kan vi göra om det här? Fult. Vad kan det vara idag? Vad alltså, skulle ni gissa?
Nej men det. Han skriver i sin bok. Får man se? Får man prata förnamn på författaren man hade träffat?
Alltså jag känner ju Karin, så jag...
Så du får säga, har jag känner Vesslen, det är jättebra.
Exakt.
Nej, men hon skriver i sin bok att hon tjänade runt 320 spänn på sitt första jobb. Och det var alltså en bra lön. Och det har sedan så varit, vadå, 60-tal
till 50.
Så om man tänker så var 2,5 miljoner som är pengar på 80-talet.
Det lön, för att knyta an till liksom då våra tidigare diskussioner om välgörenhet som jag återkommer till ofta i den här podden, så funkar det helt enkelt med gulliga invalida barn.
Precis, så om vi vill skapa en ny situation så vet vi hur vi får pengar. Fast det kanske inte händer för det är vi som invaliderna. Vad tror du Victoria har för sin efterhand?
Ja, men hon har ju ändå stackars invalidfonden. Vad fan heter den?
Victoriafonden.
Ja, så heter det.
Jag vet, man kanske borde bli en pengar från den. Känns det som två, vad tror du? Har vi för spons?
Men vi gillar monarkin. Den är...
Alltså om vi tjänar på den så
är
det.
Ja, alltså jag är, kan dum. Köpas. Alltså.
Historia. Tillbaka ja. Här till historia. Det fanns flera institutioner i Sverige. Det här var alltså inte en enda institution jag började poängteras. Och det vi pratade om tidigare, vi har ju faktiskt nämnt institutioner, tror jag. I flera episode, hoppas jag. Precis, hon tar upp också att vi måste komma ihåg att på den här tiden, nu pratar hon alltså på sin del, som nu pratar typ så här, när hon föddes i typ 30, 40, 50-tal, så hade inte barn med rörelsehinder vill jag säga någonting. Nu har jag rätt att vara i skolan.
Nej, precis.
Hur många som är kvar hemma utan skolan vet vi inte. Först 1962 fick barn med rörelsehinder skolplikt. 80 år efter den allmänna skolplikten. Då är det ju inte allmän, vi är bara poängterat som en näsor.
Du ska vara så petig här.
Nej, men jag blir så innan pratar om allmän röstet, allmän solpet. Man bara inte fan invalida, what the fuck, we're a part of the public. Det är bra att jag pratar insiffra. Sen så sa att det var alltså först 62 som samhället för en frihet att se till att barn undergår skolan.
Men för Karin måste ju tillhört de gildigaste nästan.
Karin är 44. Så Karin har varit i skolan.
Ja, hon måste.
Hon har inte hört.
Innan skolflykten.
Precis. Men hon fick ju en idé i uppbyggningen. Och det är det som en handlar om. Hur hon faktiskt fick en uppbyggning. Och det var ju via Frida Hammett. Så det var hennes enda möjlighet. Förmodligen till uppbyggning.
Ja, men för där vet jag. Men det präglas ju i den tidiga historien. Nu hoppar vi väldigt mycket i tidsepoken här.
Mm.
Men allt utspelas före 1962.
Mm.
Kan vi konstatera. Men liksom kring 1900-talet, sekelskiftet ish.
Mm.
Så präglades det ju av att man gav personer med funktionsnedsättning yrkesutbildningar. Vilket också på riktigt var en bra ingång till jobb för många. Det var inte högkvalitativa jobb, det var inte liksom några högstatusjobb och kanske och inte en allmän utbildning så, men det var fortfarande en väg in till arbete för många.
Precis, det pratar om jättemycket om i boken också.
Precis.
Hur på Eugenie Hemmet till exempel, då hade man ett år efter sin fader, så hon, det är väldigt otydligt, för jag har inte tidigare med historisk bakgrund för att förstå när det är under typ nian eller sjuan. Jag vet inte riktigt när den fader så hon var färdig, om man är född till ett fria. Men då hade de ett år på en av när de var i av tjejer, där de tjejerna fick lära sig handarbete och tjejerna fick lära sig snickerier. Så spännande att det är med rörelsen där. Här är möbel, typ man bara skitjobbigt.
Men, ja, men alltså, alla invalider är inte som dig.
Men det är många av er som kanske inte går för det är gött. Men jag tänker med att det fortfarande anser många invalider som måste ha betydligt mer av en utmaning och bli än normalt. Men det är kanske bara en fördom. Och så är jobbigt att typ spasma och behöva se. Typ. Man bara halva sömmen hamnar i handen. Typ. Alltså jag vet inte. Det känns lite bra. Men vad vet jag? Alla fördomar. Men de pratar mycket om det. Hon pratar väldigt mycket om det. Och att det är också väldigt intressant. Att vi ändå poängtera. Att på Fredrik Hammett var det många som jobbade där. Som fallade upp där.
Mm.
Och det är så spännande också, att det var inte, man kan ju ha en fördom, så här institutioner, vi är fruktansvärt terror, vi är trauma, du typ släpps fri och då bara bort därifrån fort som fan. Men det är inte en upplevelse som hon hade. Hon beskrev att när hon flyttade ut från det främre hemmet så åkte hon tillbaka varje år på en sån här julmiddag för att som har haft det. Lite som en reunion i skolan liksom. Och det var inte en massa fram emot. För det var ju hem. Det är så otroligt spännande.
Ja, men för det är något jag också känner igen. Eller det som jag verkligen har lärt mig. Bland annat från Karin och andra personer jag har lärt känna. Liksom, som har växt upp på institutioner. Så här. Men alltså, för jag har ju gärna bilden av att institutioner är det värsta som existerar.
Precis.
Det är liksom fängelse med tortyr. Men det är ju inte den enda sidan. Alltså, det ska absolut inte förringa att det förekommit grova saker inom institutions... formen och det här är ju inte en hyllning till institutionerna.
Nej.
Men det är ju lite, vi bestämde oss i att försöka förstå oss på hur livet på en institution kunde te sig. Jag vet många som beskriver det som liksom ett särskilt kamratskap. Liksom, där man, alltså det är ens familj som man bor med. Det är inte en egenvald familj.
Mm.
Det är kanske inte en familj man älskar alla gånger. Men det är ändå liksom...
Men det är den familj man har.
Exakt.
Och det är också att Harald ser väldigt fint och väldigt rörande i sin bok. Att, som jag sa i den citatet, att hon hade en familj och en till.
Mm.
Men det hade inte alla. Och för dem var ju i Föreningen Hemmet den familj man har. Och det är ju väldigt så här... Vi är inte sitta här och förminska den upplevelsen. Det var också fruktansvärt att det här är så många liv som man levt där.
Precis.
Och de måste få hyllas. Och det livet måste få vara värt att leva. Precis. Sen vill man inte ha tillbaka. Och det är helt fruktansvärt att det var så här. Och det har man med en rad av mänskliga rättighetsbryt. Det är som brott, säger man. Brott på mänskliga rättigheter. Det är superviktigt att poängtera också. Men jag tror ändå att det är väldigt viktigt när man pratar om institutioner att man inte enbart ger en nattsvartsbild. För jag tror att det i sig är homofobiskt. Helt ärligt. För det som att säga att ditt liv på institution var bara en terror. Och det säger, who am I to judge? Det är nej.
Ja, men den andra institutionen som vi berörde lite, Tomteboda, som också ligger i Stockholm. Det blev lite Stockholmscentrerat. Mm. Jag hade en tanke på att jag skulle prata om Värnhem som en institution som ligger i Norrköping. Inte alls långt från vart jag bor. Eller låg. Den finns inte kvar. Jag tror inte ens byggnaden finns kvar.
Vi är alltså båda växt upp nära gamla institutioner.
Jag har inte växt upp i närheten, men jag bor nära den idag. Den är ju inte alls lika historiskt dokumenterad som både Norrbacka och Tomteboda är. Tyvärr, utan det är snarare så att man har verkligen försökt ge undan att det existerar. Mm. Jag tror att frågar man gemene Norrköpingsbo så har de inte en aning om att det har funnits.
Nej.
Och där tror jag det var stor del personer med olika form av utvecklingsstörning som bodde. Vad är ens PK-termer för utvecklingsstörning? Det borde jag veta.
Jag tänkte precis på det. Gud vad pinsamt.
Ja, även jag har mina brister.
Inte jag tror jag får fortsätta.
Men det låter så korkat.
Du är inte utvecklingsstörning, du Maja. Du är störd i din utveckling.
Men du beskriver ju...
Du beskriver en normativ syn på utveckling. En intellektuell funktionsnedsättning. Det är att det som en fysisk funktionsnedsättning. Det är en funktion som ser sig annorlunda än den normativa funktionen.
Mm.
Det är inte det så problematiskt. Så jag inte att säga så,
för men för inte... det är också så här hårfin gräns ibland till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Ja, jag blir ibland så här, för jag ser neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det har man ju senare också. Men jag blir ibland säga det. Så jag fel sägning typ. Och menar inte att du är funktionsnedsättningar.
Ja.
Och då blir det livet en.
Ja, men precis. Det är det jag tänkte. Jag har också gjort det här misstaget nämligen.
Och bara, så här.
Och det har ju lite olika innebörder i vissa lägen liksom. Precis som det ibland funkade. Jag menar, så ibland har ju vi och Downsbarnen jättemycket gemensamt. Ibland har vi inte alls där. Liksom. Men poängen var att Värnhem existerade i Norrköping. Men jag skulle prata om Tomteboda. För jag har lyssnat, det hoppas jag att många har hört också, på P3-dokumentär.
Jag har inte, var, men jag vill. Var den bra?
Den är bra. Det är en timmes avsnitt poddformat. Finns på Sveriges Radio. Som släpptes för typ ett år sedan. Jag hörde den faktiskt då när den kom också.
Men vi är enorm för en annan podd i vår podd. Vad solidariskt av oss.
Ja,
jag tycker de började betala tillbaka.
Ja, vi får fakturera
det. Ja, verkligen. Ja.
Men de gjorde en P3-dokumentär om Tomteboda barnen. Och Tomteboda var alltså en institution för blinda. Eller blinda barn och i viss mån barn med synnedsättning. I hela den dokumentären så får man liksom lyssna på personer som har växt upp där på olika sätt. Och de tog ju liksom barn från hela Sverige. Så de som medverkade i dokumentären är en som vars familj är uppväxt i Haparanda, tror jag det var. Alltså verkligen typ så långt norrut man kan komma. Och sen var det en annan som kom från Staffanstorp i Skåne. Men de båda två växte upp på just Tomteboda stor del, alltså från de var liksom 4-5 år tills de var vuxna.
Så var ju på Eugeniahemmet också. Det var ju på fungerar från hela Sverige som...
Ja, för Karin är ju från Västervik.
Precis.
Det var där vi pratade om i början med dialekten. Vilket Emma också har släkt i, från Västervik. Så att du och Karin kanske är släkt. Skulle inte förvåna mig.
Who knows?
Ni är ungefär lika uppkäftiga, tror jag.
Jag tar det som en komplimang.
Gör det. Men på Tomteboda, så de beskriver ju liksom hur de som barn liksom lämnades ganska mycket åt sig själva på många sätt. Alltså institutionslivet, det vet jag att de pratar om i Eugeniahemmet också, är ju väldigt inrutat. Man har ett schema för varje dag och varje dag ser ganska likadan ut. Och, man har skola, man äter på fasta tider och man har schemalagt fritid och så vidare. Liksom. Och sen släckslampan när man ska gå och lägga sig klockan 8 eller något i den stilen. eller livet finns ju samtidigt där, liksom, med allt vad det innebär. Och under de här timmarna så lämnades också barnen ganska mycket själva liksom, och saker pågick ju så som det gör bland barn. Och de pratar väldigt, ja, men stundtals ganska varmt om det här dokumentäravsnittet liksom.
Mm.
Och stundtals beskriver de skräckupplevelser och mobbing och liksom, barnen kan vara elaka.
Precis.
Men de beskriver också en stark hierarki inom, bland de anställda på institutionen, där rektorn liksom är högsta hönset, men också bor på området. Mm. Fattar vilket jävla liv.
Så är ju här som i boken på Finnehemmet, att de som jobbade där bodde där. Det var många så här kvinnor som förväntades vara ogifta och bo där och jobba. Och det är väldigt rörande det i boken, där han beskriver hur en av dem som jobbade på hemmet skulle gifta sig, som skulle flytta.
Mm.
Och hur oerhört jobbigt det var. För det var, så, det var som att förlora en mamma, liksom, det var en situation i hennes liv som hon hade tytt sig till. Så hon liksom upplevde att vi lämnade den. Och så, jag tror att vi måste ha in nu lite på, för det känns som att både du och jag så här, har försökt så himla mycket och sätta oss in i institutioner.
Mm.
Och hur det var att leva på institution. Och så här, försöka se det positivt. Inte positivt, men försöka inte bara hata typ.
Men försöka se livet där.
Precis. Liksom. Men jag tror att han själv måste ha in på det negativa lite nu. För jag tänker mig att alla normalt där ute inte typ ens vet vad institution riktigt är. Och att det ser väldigt problematiskt.
Mm.
Så jag känner att borde så här, ta en snabb lista på saker som har varit för. Har man det på institution som folk inte har på?
Mm, absolut.
Så jag börjar?
Ja, gör det.
Jag bara känner att jag blir sikrad. Till exempel små grejer som han var bra att veta om. Det var inte förrän betydligt senare än vad man ville tro, typ så här i 50-60-tal, så man började ha egna kläder. Man hade samma kläder allihopa hela tiden. Det var utsatta tider när man fick bada. Det var ibland utsatta tider för toalett och så här. Folk som inte fysiskt kunde göra vissa saker själva blev väckta typ en timme tidigare för att få mer tid på sig. Det fanns en mindre sömn. Det var fasta ledtider oavsett ålder. Karin beskriver hur man säger hur de som jobbade på i Finnehemmet kunde se mellan finnarna om man var uppe och läste under täcket med en ficklampa. Man bad att man skulle se mellan finnarna på en tonåring, ursäkta. Man hade personal runt sig hela tiden. Inte att förväxla med att hoppa från det någonstans. Bara på inte det som vissa politiska partier verkar tro samma sak.
Mm.
Men du hade alltså regler runt det hela tiden. Så personalen kunde vara med. Till exempel du var ute på en promenad. För att se till att inget dumt hände. Var nog det dumma var. Han ville ju fundera på själva. Det var verkligen allt som var dumt. För jag vet bara ses. För folk som inte förstod det. Vad var det mer jag tänkte på som var helt absolut? Jo, alla bestraffningar. Nu pratar vi inte bara när man var ett experiment. Typ vi på Homs-experimentet. Utan vi pratade också liksom, så bestraffningar. Och du sa emot. Eller du vill inte äta det du äter varje dag. 365. Och 364 framåt annat på jul. Dagar om året, då du kanske sa emot en sån att du inte var med mamma, inte ville göra. Så att då blev du skickad i säng. Det var middagsstraffet. Otroligt är det fast. Påtvinnad religion. Kontinuerligt hela tiden. Du ska vara tacksam. Du ska vara glad. Du betygsatte det mot alla. Och det finns som jag alltid på utsatta tider. Det här är alltså de mer humana institutionen jag beskriver nu. Jag beskriver inte det värsta. Vill du säga något?
Ja, men några saker som de beskrev kring Tomteboda var men dels toalettgrejen. Blinda behöver ju inte ha dörrar på toaletterna. För det är ingen som ser något ändå.
Eller,
ska tilläggas att då bodde barn med synnedsättning som såg väldigt mycket.
Och så, what the fuck, ja.
Och bara inställningen att säga, men du behöver inget privatliv för du
är
fucking blind som spelar roll.
Så var det även på i Finnehemmet. De hade dörrar, men det var liksom du får tvätta dig utan hur du är ibland.
Ja. Det skildrades också för övrigt en sekvens i Crip Camp.
Mm.
För en amerikansk institution.
Men det, ja, det är...
Den är ju... Ja.
Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt tunt.
Vad var det mer jag tänkte på? Jo, de från Tom de Bonde beskrev ju också liksom, ja, men man kunde lämnas ganska mycket. Och det kan säkert skilja sig mellan olika institutioner också.
Mm.
Men väldigt mycket vind för våg. De beskrev att de klättrade på taket utan att någon reagerade och sådär. Men också skrev det också att man inte får ha liksom en nära relation till en vuxen.
Mm.
Och skulle någon som då jobbar på institutionen på något sätt visa liksom lite såhär mänsklig sida och typ trösta ett gråtande barn eller sådär, så skulle de kunna bli av med jobbet. Så gör man bara inte. Barnen ska inte gråta, men de ska absolut inte trösta utan möjligtvis bestraffa. Vad det med? Jo, ja, men de skriver också, när de pratar om kläder, de fick ha sina egna kläder med sig och fick använda dem, men de växte ju kläderna och då fick de klädleveranser till institutionen med jämna mellanrum som kunde vara lite allt möjligt. En av dem som deltade, jag kommer inte ihåg namnet nu, men hon beskriver att när hon var liksom i 10-årsåldern så kom det en ny tjej som kom ut från och hade jeans och en väldigt extraordinär frisyr i hennes ögon. Och så. Det vill säga inte institutionslivet utan faktiskt kanske rådande mode. Typ. Det här måste vara det på typ 60-70-talet någon gång kanske.
Och då var det någonting extraordinärt.
Ja. Mm. De beskriver också hur en mäns synnedsättning på det 60-talet tror jag, som man faktiskt erkände punktskrift som en form av skriftspråk.
Mm.
Och då helt plötsligt skulle alla lära sig punktskrift, även de som då bara hade synnedsättningar och faktiskt till och med i viss mån läste redan innan, fick då inte läsa utan de fick skärmar placerade för de inte skulle kunna läsa med ögonen utan enbart använda punktskrift. Det är lite som ja, men, historien om att vänsterhänta fick handen bakbunden för att skriva med höger.
Hand, men du får inte.
Exakt. Någon sån här absurd anpassning till något.
Till något annat.
Jag vet inte. Ja.
Det är nog så här, du måste vara funnits på rätt sätt.
Ja.
Det är för att den här episoden säger funnits på rätt sätt. Men jag tycker också på det med att de inte hade eller man fick inte ärodelar. Så om man hade ärodelar så var det öppet. Så du hade som ett liten låda typ.
Mm.
Men där han sa, så det är ju inte så här privat. Så, som bara, du vill se eller ta eller inte det mer. För att om du har en dagbok till exempel, ja, ta fram den här vem som helst. Det är väldigt hängande. Förfärligt med sina tonår till er.
Ja.
Och jag vet inte, det här är mitt.
Men också det där gäller förmodligen alla institutioner. De här stora sovsalarna.
Ja,
för att aldrig någonsin sova själv.
Ja.
Eller var i fred.
För att det var blotta det blev.
Ja.
Alltså det är liksom hur alla vet allt om dig. Eller i alla fall liksom, man vet ju inte allt men man vet hur väldigt mycket när man lever så sett in på varandra.
Något som också beskriver det där, ja, men som du är inne på, som också Karin beskriver lite så här, men hon har sin familj hemma i Västervik och ja, men de i dokumentären pratar om, speciellt hon från Haparanda, som har sin finsktalande då mamma i Haparanda och syskon. Hon själv är finsktalande men får inte prata finska i Stockholm. Och ja, men hon kommer till institutionen när hon är typ 5-6 år, eller något sånt, 7 kanske. Och sen är hon bara och träffar sin familj varje sommar. Och åren går ju, hon växer ju upp på institutionen. Och efter liksom halva sitt liv på institution, är det din familj du kommer hem till? Eller är det personer du inte längre känner du kommer hem till? Liksom. Hon beskriver att det var extremt liksom, konstigt att komma hem i början på sommaren. Och sen såklart väldigt, väldigt tufft när man ska åka tillbaka till institutionen.
Fruktansvärt.
Ja, men det är ju verkligen så här, ja, jag vet inte hur man ska beskriva ett plågeri.
Det är svårt att föreställa sig när man själv aldrig har ens kommit i närheten. Alltså det är verkligen omöjligt att förstå hur livet på institution är. Jag läste en väldigt bra bok för några veckor sedan av Judy Harman. Hennes biografi.
Jag måste läsa den, jag inte gjort det.
Det var fin. Hade många bra poänger. Hon skriver om det att man som ung, eller man som liksom äldre funnits, kan inte sätta kravet på yngre funnits att förstå vad man liksom kan ha upplevt om man inte har varit född nu.
Nej.
För att vi kommer ändå förstå.
Nej.
Och att det är vackert och det är bra att man liksom faktiskt inte kan relatera. Och att det är också någonting som så här, vi måste jobba lite för. Inte så här visa hur tungt det har varit. Utan också så att det är bra att våra unga inte förstår.
Mm.
För det betyder att vi har med någon vart. Men vi måste prata om hur nära det är. Och komma dit igen. Men fokus är inte bara på att empatisera. Fokus är bara på att utbilda. Och man utbildar inte bara för isär. Man utbildar alla.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt bra poäng. För det finns så mycket isär. Vi har pratat om det på den också. Den här historielösheten. Och att man som finis kan uppleva en viss historielöshet.
Mm, verkligen.
Men frågan också är på de unnas ansvar att förstå. Eller är det på samhällets ansvar att förklara.
Mm.
Att det är väldigt, väldigt viktigt. Det är inte som att vi bara utbildar liksom den judiska befolkningen om förintelsen. Det gör vi inte, det vore ju helt sinnesfullt.
Ja.
Men vi ser till att bara uppleva funnitsar om institutioner.
Ja, men jag tycker ja, men verkligen det. Och samtidigt tycker jag att ja, men som vi, både du och jag tillhör ju liksom egentligen den första generationen som inte har en koppling till institutionerna. Mm. Vilket är så sjukt att tänka sig på. Så gamla är vi inte.
Mm.
Ja, men, och då kan jag samtidigt tycka att, eller för mig har det varit så självklart att också försöka förstå på något sätt.
Mm.
Att så, ja, men det här är faktiskt det som, det här var verkligheten. Mm. Alltså inte alls många år innan vi födde. Det hade nästan kunnat vara ett vi. Liksom.
Jag tror att det är spännande hur hemmare man känner sig. Alltså även om man känner sig så ung åt det hållet.
Mm.
Så känner man sig så hemmare när man träffar funnitsen nu. Framförallt funnitsföräldrar.
Mm.
Alltså när man har föräldrar med funnitsbarn. Som bara har någon unge som är typ framåt.
Ja.
Så man har heltidsassistans. Man bara, vad fan är det på barn? Eller så, det är jättebra, superviktigt. Bara till dess inte, jag var inte heltidst ännu. Men det jag har inte gjort det.
Nej.
Jag hade inte, du hade heltidsassistans. Vad fan är det? När man är barn. Jag var ju jätteberoende av mina päron. Liksom. Det är spännande. Att bara där känner man sig hemma.
Ja,
men... Och då hade vi ändå alltid LSS-stöd. Liksom. Eller
ja, alltså, ja, men typ.
Det fanns LSS i Sverige.
Exakt.
Det är fullt. Att nu är det så här, det är ju liksom en rättighet man har, sen att det demonteras, men... Alltså jag saknat så mycket att sitta i en poddstudio. Har inte du, det känns nu väldigt jättelänge sen.
Jo, jag håller med. Men det känns också... Alltså, vi spelar in på typ årets varmaste dag.
Du vet, och, man blir lite...
Vi har tvungna att stänga av fläkten för ja, att...
Det börjar bli jobbigt. Man börjar känna... Så det känns som att det är dags för en utspring.
Japp.
Vi har pratat om tv-serier, vi har pratat om filmer, vi har pratat om allt möjligt. Vi har väl mat, barbis. Vi har pratat om... Ja, men vi har inte pratat om någonting som är typ det viktigaste i mitt liv. Börjar. Inte det förut. Det är ungefär det första jag gör, läser du liksom. Det blir vara min standard.
Mm. Ja, du läser ju ganska mycket.
Så nu vill jag prata med er.
Ja, men vi gör väl det.
Nice. Jag var faktiskt på en bokserie i morse innan jag kom hit. Eller vi är som föräldrar som undrar. Jag är fortfarande typiskt svedisk. Men jo, men jag är inte svedisk.
Jag himlade med ögonen, det var därför jag svarade igen.
Men vi hade bott i Zoom som man har nu för tiden. Och då hade vi läst en antologi med kinesisk science fiction.
Sånt, okej.
Okay. Jätteroligt, det var min första. Och då är en författare som har skrivit en novell som heter Tonton Summer. Alltså Tonton Sommar av Chaja.
Något kinesiskt.
C-A-J-I-A. Chaja. Han har just det för sig återbett det här på typ en sekund. Det handlar om en framtid där man har skapat robotar.
Mm.
Och de här robotarna styrs av att du har på dig en dräkt. Alltså, så du styr roboten genom att på en nytt och så det som du gör jag roboten typ. Och de här robotarna är väldigt dyra och så, men de ges ut från staten som ett experiment för att ha hjälp hemma om du har äldre människor.
Mm.
Det är basically superfungerande assistenter.
Mm. I robotform.
i rummet fram. Och då vänder han ett som Tom-Tom, som är ett barn som träffar den här roboten för att Tom-Toms morfar eller farfar har en behovarvis robot. Och farfar och morfar hatar roboten. Det är jätteanti, bara, du surer på allt, du är inte inspiration med mig.
För det här är ju för övrigt som ett avsnitt i SVT-serien Äkta människor.
Och sen till mig på Äkta människor med det kändes väldigt nära på något
vis.
Och det handlar om den här roboten då, och Tom-Tom, det här barnet, lär känna roboten och lär känna personen i roboten. Alltså inte fysiskt, men den som styr roboten. Och det är typ en sån, jag tror att det var typ en student som så här behövde nästa, typ, alltså lite så. Men då upptäcker morfar och farfar att roboten styrs ju via en phone. Och han har en kompis som också har en gammal hubbe som också behöver jättemycket assistans. Så de bara, vi har varför sig robot. Och assisterar varandra. För du, han, du behöver inte göra hela rörelsen för att roboten ska göra rörelsen. Utan det var, här var det ju sci-fi liksom.
Ja.
Så nu finns ju inte de här robotarna heller.
Men, va? Gör de inte?
Ja, men jag vet inte om du ser det för jag blir så excited. Så jag hoppas lite.
Ja.
Men då kommer de fram till att de kan assistera varandra med hjälp av de här robotarna. Och det var ett underbart citat för att säga. Det är på engelska, men jag kör.
Kör.
The two old men will be able to care for each other and they will have no need of other caretakers. Grandpa Tao thought that this was a great idea, but both families thought the plan to be absurd.
Så det är bara jag som ser en liksom robot-homoerotisk utveckling här.
Det är bara du faktiskt som ser det.
Jag önskar tänka den kanske.
Jag hade en så här jättefin independent living brain. Tobias inte på. Varför är jag alltid så? Varför är jag alltid så Tobias? Åh, jag visste trött. Men
alltså jag ändå skippade och tog upp hela diskussionen om sexualitet och sex på institutionerna. Som jag har väldigt mycket att säga.
Jag var så tacksam. Det är jätteviktigt för att med ett sätt.
Ja, men vi har ändå låtit bli sexet ganska mycket i den här podden.
Ja, jag tycker precis det är fan.
Ja, men jag kan starta en spin-off liksom.
Alltså, jag är gärna med en spin-off, för jag har så hur ser jag på ämnet. Jag tycker bara att inte alla ämnen behöver handla om sex. Det tycker vi om. Men i alla fall, min poäng var att den här novellen då, eller det här citatet jag precis läste upp, det är ju hela independent living-rörelsen, basically. Det handlar om självbestämmande. Mm. Det är så att vi har en lösning på vad vi behöver. Vi kan tillgodose våra behov tillsammans med hjälp av varandra. Typ independent living, fixar det som på grund av assistans på våra premisser.
Mm.
För att vara med ett operativ eller hur man nu vill göra. Men när maten är bara, it's absurd. Och du vet, när vi pratar om den här boken i morse, då var jag så här, innan hade den novellen som favorit. Alltså, det var inte den bästa novellen så. Men jag blev väldigt berörd. Och då bara, jag var din favorit. Jag bara, LSS-novellen. Och du vet, som enda invalid där inne, så blir det ganska konstigt.
Ja, men, ingen annan förstår det liksom.
Nej, men de blev väldigt rättiga, så vi pratade om den som, men jag var ju behärstad av det här. Jag tyckte det var så kul. Och så tänkte jag utifrån det så blev jag så läppig. För så tänkte jag har ändå funnits läppen representation. Jag får litteratur. Jag satt utifrån det så länge på så här riktigt funnits läpp. Inte så här rampart så utan typ så här någon med assistans eller någon med så här någon brytande funktionalitet. Så kände jag bara så här du, det finns typ inte.
Nej, absolut inte när man
litteraturen.
Där får ta en betydande karaktär. Alltså jag tänker så här, det dyker ju upp, jag tänker till exempel på Hunger Games.
Ja.
Har man sett filmen så vet man att det är en snubbe i rullstol.
Ja,
liksom. Och han använder ju rullstol i boken också, om jag kommer ihåg rätt.
Mm.
Eller jag är ganska säker på det. Men det är ju liksom då
men
tre meningar i boken.
Men är det viktigt för plötsligt att han sitter?
Nej.
Men han är så viktig för plötsligt, va?
Han är ganska viktig.
Så det är ändå bra.
Han är nästan viktigare i boken än i filmen.
Det är precis det för mig att supporta.
Jo, men det är väldigt liten karaktär fortfarande. Ja, även om han spelar roll i handlingen.
Jag jobbar inom litteratur som säger att jag törs läsa. Och jag har inte suttit här och bett om jag hade törs läsa, för det var så desperat. Men jag hade nog blivit upprörd över hur lite funktionsnitt som ges ut. Jag tror jag pratar bara för att jag är räppligt. Men jag är väldigt upprörd över hur lite man ger ut som är funktionsnitt. Har du några tips på funktionslitteratur som är utgiven, Tobias?
Ja, men det enda jag kan komma på som jag egentligen liksom, som har en tydlig så här funkiskaraktär, men som inte handlar om funkis i sig, är en...
Varför det vill man? Man vet det som inte är poängen.
Nej, exakt. Det får gärna spela roll.
Precis.
Men det ska inte vara liksom poängen. Det är inte så här, åh, det här är
Made
livet.
For YouTube.
Exakt.
Fan.
Det är en barnboksserie på typ 3 böcker. Som jag nu bara för att jag inte ens kommer ihåg namnet på. Men de är utgivna av olika förlag som ger ut massor med normkritisk litteratur. Många bra barnböcker. Jag försöker pracka på mina syskonbarn de här. Lite löpande takt. Mest för att jag tycker de är spännande. Och man är ju lite PK som man är. Liksom. Men där är det en karaktär som liksom använder på en mobil. Och det är liksom inte en grej. Överhuvudtaget, utan det bara är så.
Är det typ bilderböcker som man ser?
Ja, men de är ju skrivna för kanske lågstadieåldern, när man liksom börjar läsa själv, men kanske inte ger sig på
musikupptagandet.
Exakt. Så det är ju liksom så här, men det är text, men inte mycket. Och sen är illustrationer till allting. Och jag tycker de är jättefina. Jag fick dem från förlaget faktiskt, för några år sedan. Eller ganska många år sedan. Det är väl säkert nästan 10 år sedan de gavs ut. Men det är nog de enda jag känner till.
Det finns ju en del barnböcker med russiskbundna härtagare. Så är ju, det ändå finns. Sen har jag tänkt med härtagare som är funnisar för barn. Alltså kan vi prata om Disney och typ att alla är funnisar. Och så säger man det, då blir det så här hus i helvete typ. För att man bara pekar ut.
Men du tänker ju liksom lite den här freaks.
Nej, men jag gjorde nog inte det. Jag hade nog inte freakat typ. I mitt huvud. Jag tänkte bara säga det allmänt. Men de är ju tyvärr mycket slapstick. Kom jag på sen. Att det blir såhär.
Angränsar till lite såhär freak.
Ja, men typ lomben. Vad har lomben inte liksom. Men alltså han har ju många förhållanden. Så det är den
han är ju kanske inte så normfullande i alla fall. Nej.
Men,
det tycker jag också är spännande. Att han och Pluto. Jo, visst heter hunden. Pluto är liksom närmare varandra rent artmässigt än vad Långben och Musse är. Liksom.
Jag hade aldrig tänkt på det faktum att Pluto är en hund och Långben är en hund. Det här blev
mindblown.
Det här blev mindblown för mig nu. Och nej, nu fick det här jättejobbiga. Hon är till hunden för mig.
Förstörde jag din poäng?
Men jag tyckte förstörde min barndom till Bias. Alltså, jag ser Långben och Pluto i helt nytt ljus. Jag undrar liksom, är Pluto egentligen en förtryckt hund? Är han Långben?
Svaret är ja, liksom.
Är han Långben? Fast jag hoppar, eller är han någon form av, vill jag veta? Nej. Han är typ den här, du vet, så hårtvista personen på 1800-talet.
Ja.
Som man hade i hovet. Det är Pluto, typ.
Eller inlås på Liseberg, menar du?
Jag menar i hovet också. Det var nog bättre att vara i hovet faktiskt. Än det var på Liseberg. Det var bättre i hovet, som jag menar. Så Liseberg var en bättre jämförelse. Men, ja, det är Pluto. Nej!
Förlåt. Alltså, men jag tänkte att du fick, eller skrev ju ett manus till en barnbok för något år sedan. Mer, kanske.
Men det är typ av mina...
Som blev refuserat för att du var för lite funkis, eller vad var kommentaren?
Men det var så, alltså det här är faktiskt det roligaste. Det var ett förlag som uttryckligen hade gått ut och sagt, hej, du behöver författare som skriver berättelser för barn om funktionsnedsättning. Det var liksom, det var deras meddelande. Så var det lite formalia, typ. Men innan jag berättade sig om det handlade om funktionsnedsättning. Och det var inte så att jag hade någon plager liksom. Det var inte vad jag började skriva. Men jag skrev den.
Ja, jag har ju läst den.
Ja. Och då var jag i kontakt med det här förlaget. Och de älskade mitt sätt att skriva. Och det var jättefint. Det var jättefint komplimang. De bara, åh, men jag fick kommentaren. Åh, Emma, du skriver så otroligt fint. Och jättebra. Kan du skriva en berättelse som är full i Sverige? Men that's what I did.
Ja, men
alltså det var precis det. De bara, men den är inte tillräckligt funnits. Så om jag heter så ändrar min berättelse så att det blir mer funnits. Men det var en funnits-berättelse.
Ja, det var ju bara invalider.
Och jag bara, det är inte bara mer funnits än det här. Vad ska jag göra liksom?
Det enda som jag kan komma på som inte var funnits var att handlingen inte var funnits.
Precis. Och visst, jag bara, eftersom man blir valda. Så har jag hört upp det här.
Ja, såklart.
Alltså, this
was har de kommit ut än?
Det visste ut om han betyder.
Ja. Droppa, vad fan. Nej, call men, them out.
Men det är bara att då tittar när ni tog vänner.
Ja, fan.
Och jag hade inte nämnt upp av förlaget. Faktiskt tror jag inte att det vill göra. För jag jobbar inom förlossmättet. Men okej, okay, kanske nämnt upp av förlaget sen när jag tar ut upp. Och sätter dig på den. Men då vill jag ha upp ett sätt att titta. Jag tror inte att de här böckerna jag säger då är det. Jag har inte läst någonting, jag vill bara säga det. Men alla handlar om såhär, åh, en pojk, är du där som är på äventyr? Han, åh, är på äventyr? Mm. För han är rullstolsburen. Mm. Så att du inte missar att han var rullstolsburen. Mm. Du vet, han sitter och tar sig fram via hjul. Ifall det inte var tydligt. Han är så funnits.
Va?
Det var poängen. Alltså, det är mycket sånt.
Ja.
Oh, en blind flicka. Alltså, men för, vet,
dina karaktärer var ju liksom troll.
Alltså, men
jag visualiserade den här så mycket i mitt huvud. Jag kunde se den här barnboken framför mig av ett gäng troll. Liksom.
Och alla troll var funnits här. För det var, min poäng var att det var invalid element troll.
Ja.
Alltså, fast det var inte invalid för det var ju troll. Så det var element troll.
Mm.
Och det är ju att det var funnits. För då hade jag förutsättningar.
Ja, men exakt.
Och det var, jag tror att det var... Vi såg ju typ att jordet tror att det var blint. För det var såhär jordet. Alltså allt som blir stereotyper, obviously.
Ja, jo.
Men det är för att man som barn också som säger, det får jag inte skriva tror att det är blint. Utan jag vill såhär förklara det med andra ord.
Mm.
Så det mina tror jag hade en ögon. Det såg jag inte. Utan det tog sig fram. Liksom kände på jorden och skapade situationer. Så att man visuellt inte behövde visuella verktyg. Så hade jag ett lufttroll som var rullstolsburet och satt på ett moln, tror jag, och tog sig fram via typ luft. Och det trollet hade en assistent.
Ja.
Och assistenten var det enda trollet som saknade element.
Yep.
Och han var en sån nej-sägare hela tiden, för det var ett vuxet troll. Så det var, de hade en diskussion för att de såg upp ett äventyr och hittade en jättemorot, om jag minns rätt.
Ja.
Jag tror att det som var platten.
Ja, det stämmer nog. Och, jag kommer inte ihåg exakt heller.
Och det här lufttrådet var såhär, men jag måste ha med min assistent, den sa jag inte, det var ju självklart. Men de andra tror jag var lite anti, för vuxna har inte följt med på äventyr. Så assistenttrådet blev tvunget och lovat att det var på jobbet.
Mm.
Så att det inte är mer av sett. Liksom.
Det vill säga att ta sin assistent roll på allvar.
Precis, och det lovade ju som trådet. Men det var också lite fel. De var tvungna att övertyga assistenten och göra saker. Liksom. Men det är bra i slutet, för det var en bra assistent. Så hade jag något annat troll som hade något annat. Alla troll var bra på det, så, i alla fall. Och det var element. Liksom. Och jag tyckte det var superfunnits. Hela poängen var att de var invalida. Liksom.
Ja.
Men det var tydligen inte tillräckligt funnits.
Jag tycker att vi ska ge ut den här. Jag gjorde ju ett försök att illustrera de här trollen en gång. Det blev inget bra. Sen gav jag upp.
Vi behöver se just det här.
Ja, eller så kanske jag bara behöver ta mig samman och göra ett nytt försök.
Rätt. Jag är för.
Full rulle producerades av och med
Emma Åsten
och Tobias Holmberg. Det har blivit möjligt med stöd av STIL, stiftarna av Independent Living. Musiken görs av Anders Åstrand och ljudet av Thomas Bolin.